Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay. Hej och varmt välkommen. Du har ju hittat till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Det är jag väldigt glad för, ska jag säga. Idag heter min gäst Tobias. Och jag måste ju väl erkänna att jag alltid är väldigt intresserad i människor med en unik historia. Och då kan man för all del säga att vi alla har en unik bakgrund. Men kanske är det så att Tobias sticker ut en aning med hur han växte upp. Ni får själva göra en bedömning. Jag tycker att det är väldigt spännande. Som jag berättade i förra veckan så samarbetar ju Snutsnack nu med Podplay. Det är en ny podcastplattform där du hittar Snutsnack såklart och en massa andra poddar. Så gå gärna in och lyssna där. Antingen då på podplay.se eller i appen som heter Podplay. Ja, när det kommer till appar och dylikt. Vi finns ju på Instagram och vi finns ju på Facebook under namnet Snutsnack såklart. Sen vill jag ju tacka mina Patreons. Det är ju så att idag ligger ute bonusmaterial där du som Patreon kan höra hur Tobias försökte rädda en kvinna som höll på att drunkna. Mycket spännande historia som du som Patreon får som bonus. Men nu säger jag som jag brukar säga, ta det försiktigt där ute och ha en alldeles lysande lyssning. 1310 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart slut. Det är så roligt. Alltså, jag får ju tips på intressanta personer som skulle kunna vara spännande gäster i Snutsnack. Och jag har fått ett flertal tips om dig och då kommer liksom tipset om någon som håller på med bygger en pool. Och sen tänkte, vad är det här? Jag har varit inne och kika först så där, tänkte, ja, vi får ta det här senare en annan gång. Men sen var jag faktiskt inne och kollade på det här. Men du jobbar ju faktiskt som polis, men du bygger även en pool. Men innan vi kommer till poolen, kort, vem är Tobias?
Det var en ruskigt svår fråga för att det går inte att hålla det särskilt kort. Men jag ska göra ett försök. Jag håller mig till yrket då. Så, ja, nu jobbar jag som polis i yttre tjänst i Farsta. Jag har varit polis här snart i 12 år. Och alltid då tillhört yttre verksamhet. Fast på lite olika ställen då i Sverige. Ja. Sen har jag en liten annorlunda bakgrund, men det har inget med polisyrket att göra.
Nej, men jag vet att du har det, för jag har ju då varit inne på det här Instagram-kontot som heter Afrikapolen, som fascinerade mig. Jag blev liksom lite, jag fastnade i det här kontot lite grann, därför att det är inte bara att du bygger en pool, utan du berättar lite också om din uppväxt och lite saker som har hänt dig under åren och så här. Men du flyttade liksom hemifrån rätt tidigt.
Ja, om man är inne på flytt.
Om man nu ska kalla det så, ja.
Jo, men det får man nog göra. Men om man är inne på flyttar så, ja, jag flyttat 36 gånger fram tills jag liksom bor där jag bor nu då. Det kan man ju räkna ut själv, att det blir man ju ganska rotlös, rotlös av. Och det har väl präglat mitt liv. Men det stämmer som du säger där, att när jag var 8 år så flyttade jag hemifrån till en internatskola i på en hög platå i södra Tanzania, precis intill Livingstonia-bergen i Malawi. Där växte jag upp i 7 år.
Men hur kommer det sig? Alltså berätta, hur kommer det sig att man hamnar där?
Nej, men alltså, när man är 8 år har man ju kanske inte så mycket stort mandat i familjebesluten. Så då. Men det är ju mina föräldrar givetvis då, som har, de är missionärer, eller vad. Pappa präst och mamma och barnmorska, så de åkte ju ner till Tanzania. Och Tanzania är ju några gånger större än Sverige och det finns ju, det kryllar ju inte av adekvata skolor, om man säger så. Och då fanns det en skola som låg på det här stället. Och det var ju ja, ingen el, ingen vatten, ingen tv, ingen telefon. Fotogenlampa från 1900 och som var kryllade av djur. Då, så att man, det var ju där man tog sina första minnesår.
Och hur långt var det från dina föräldrar då?
Ja, initialt så var det ju ja, 100 mil. Men det är ju det är inte svenska 100 mil utan det tog ju två dagar att köra då, för vägarna fanns ju inte alltid men ofta så fanns de. Och sen flyttade ju de närmare. Men det var ju fortfarande inte så, man kunde, det fanns ju ingen kollektivtrafik utan det fanns en väg ner till den här byn. Och varje onsdag så fick man skriva upp sig på en lista och så fick man då prata 5 minuter. Med morsan och farsan, ungefär som en Rakel och en sån här hej, jag saknar dig, kom. Så det var ju den kontakten wow. Man hade då. Så att det, ja.
Men alltså som 8-åring, jag kommer ihåg jag var hos mormor och morfar i DDR och satt och bölade någon gång för jag ville hem liksom. Men hur ledsen är man som 8-åring och när man har insekter runt omkring så det inte finns någon el? Och hur kändes det som 8-åring att komma dit?
Ja, alltså det... Jag var ju väldigt fäst vid mamma när jag var liten. Så då var jag ju väldigt ledsen. Jag kan ju säga det, erkänna det. Jag grät ju varje natt tills jag var 12 år.
Wow.
Och satt på mitt rum för då fanns en sån här galler för fönstren för att hålla ute inbrottstjuvar. Och satt jag tittade på det här berget och så väntade jag på att se de här billyktorna om de skulle komma ner för då fanns det en möjlighet att det kunde vara mamma och pappa då. Så att ja, det var väl många år efter det som man var med så där som ett ja, som någonting jobbigt då, men sen har ju livet vänt på det, så idag så ser jag ju det här som en styrka och en tillgång. Men så har det ju inte varit hela tiden kan jag säga.
Nej, alltså det är ju märkligt att någonting som då kan få en att kanske känna sig väldigt svag som en ung människa då gråta varje kväll, titta och söka efter lykter i fjärran och sen är det någonting som kanske gör en starkare senare i livet. Det är ju på något sätt lite konstigt att det kan bli så.
Ja, det är det. Men jag skulle nog säga att jag tror att vi möts ju av olika saker i livet hela tiden. Och det är våra val som egentligen skriver vår framtid mestadels. Sen finns det vissa saker som man inte kan påverka. Men jag tror att det är ganska mycket, nu kan jag bara prata utifrån mig själv då, men jag har ju tagit väldigt många aktiva val som har tagit mig till dåliga ställen, men även i slutändan då, som där jag har hamnat på ett väldigt bra ställe. Och när jag pratar om ställen pratar jag om liksom ens egna mående i livet och så då. Men jag tror att man kan påverka det ganska mycket och jag har gjort det, försökt i alla fall.
Vad pratade ni för språk på den här skolan då som låg 100 mil bort från morsan och farsan?
Ja, det var ju mestadels svenska där, men det var ju som sagt en multinationell internatskola, så att undervisningen var ju på tyska, swahili och svenska. Och ja, sen var det väl, jag tror det var alltså mest var det väl 30 elever som bodde där och 9 olika nationaliteter, så det var ju mångkulturellt kan man ju säga.
Men du kom att börja snacka swahili också?
Ja, de pratade inte engelska i Tanzania och det här var ju, vi kom in i 87, då var ju det du får ju tänka in det här liksom att 87 då var det ju Tanzania ett av världens fattigaste länder. När vi bara så att du får en bild av liksom hur länge sedan där är jag liksom på. Det var att när jag började sjuan då, högstadiet, då fanns det inga lärare som hade adekvat utbildning för att liksom undervisa oss. Så då hade vi ju distansundervisning från Sverige. Så när man skrev ett prov så la man det på ett brev och så skickade man iväg det. Då tog det 5 månader innan man fick det rättat, för det gick ju med båt eller flyg hem. Så att 5 månader senare så fick man en återkoppling då på på sitt prov då. Och så kunde man ju rätta till det då ett halvår senare. Så det...
Det klagas på det svenska skolsystemet, du vet, allt är relativt.
Ja, det gör det.
Men... Efter skolgången där, men alltså 12, vad hände efter du var 12 där då?
Nej, men efter jag var 12 då satt jag i en garderob, kommer jag ihåg. Jag satt ofta där i den där garderoben, för det var lite så trångt och då kände man sig lite trygg. Och sen hade jag då sa jag så här, men jag tänker inte gråta mer, så då torkade jag tårarna så här. Torkade av dem och sen så grät jag inte på 04 nästa gång.
Wow.
Och det var mitt sätt att skydda mig själv då, liksom att jag torkade mig, sträckte på mig och sen så stängde jag väl av ganska mycket av mina känslor och började liksom utveckla min rationella styrka, alltså mitt mentala styrka. Och det var det är den som jag byggde vidare mitt liv på sen. Och den, det är ju det jag försöker ändra idag på då, och har lyckats kommit ganska långt med det, att få fram de där känslorna som jag stängde in i den där garderoben. Vad blev det då? 91 i den lilla byn nedanför Livingstonia-bergen. Men det var en försvarsmekanism för mig att liksom, kunna överleva.
Och den funkade?
Funkar helt
då?
Ja, den har funkat, ska jag säga, utmärkt i alla år, så länge jag bor, har liksom varit själv. Men det blir svårt liksom, det är liksom den delen har ju avspeglat sig i för mig i många situationer. Jag har ju jobbat jag har varit kontrakterad för Försvarsmakten ganska länge, många år. Jag har varit på utlandsmissioner och jobbat som polis nu ett tag. Och varje gång jag har hamnat i såna här röda lägen där liksom där finns en ganska överhängande risk för livet, så har jag då har det varit en otrolig styrka. Då kommer jag ihåg, min puls går ju ner. Jag kommer ihåg klockslag och siffror bättre än i vanliga fall. Och det är ju för att jag klipper av, jag slår ju på rationaliteten och då är det ju en styrka. Men relationsmässigt kanske inte är så bra.
Nej, jag förstår.
Men så att det är både bra och dåligt. Skulle jag säga.
Hur kom du hem då? Hur var det så att de avslutade sitt missionerande just i Tanzania eller?
Ja, 93 där, eller om det var 93-94 där och skiftet där, så då flyttade vi hem till Sverige. Och då kom man var ju så ruskigt offside alltså. Du vet, vi flyttade till Norduppland då, en liten by som heter Gimo. Då var det ju värsta rasisthålan. De trodde ju att vi var, jag har ju en tvillingbror också, så de trodde ju att jag och min tvillingbror var två afrikaner som skulle komma dit. Det kom ju två grabbar från Afrika. Då hade ju morsan och farsan klätt ut oss. Alltså, jag kom med ett par mjukisbrallor med så ICA-strumpor, rödgula uppdragna ovanpå mjukisbrallorna, flanellskjorta instucken i mjukisbrallan, en on-off ryggsäck och en alldeles för stor keps liksom, och hej hej. Det var första skoldagen i en ganska känslig ålder i årskurs 8 liksom.
Wow. Fan, du hade inga bra skolminnen alltså, först till Tanzania och sen den där kommer till Gimo alltså. Men det är klart, kläderna kan man ju byta så att säga. Då.
Ja, jo.
Men när dök liksom tankarna, du berättade att du var till Försvarsmakten och sådär, men tankarna kring polisyrket då, när dök sådana upp?
Alltså den delen, den har väl funnits där någonstans, för att när jag fick ju ett ganska stort driv där att liksom, initialt så var det ju jag hade ju kopplat till att man hade ett väldigt stort bekräftelsebehov då, så då ville jag vara bäst på allting. Men det är ju ganska dålig inställning, för det finns ju alltid någon som är bättre. och då misslyckas man med det. Sen reviderar det där och så tänkte jag så här, jag ska alltid göra mitt bästa.
Det är stor skillnad på de två egentligen.
Ja, ja precis. Egentligen är ju slutprodukten är ju densamma, men du lyckas ju lättare med att göra ditt bästa. Och då sökte jag FGS då och kom in på det. För det var ju nu
i Karlsborg då.
Ja, i Karlsborg. Och det var ju en utmaning och efter det så stod.
Och för er lyssnare som inte är FGS, det är ju då en förkortning för Fallskärmsjägarskolan, så det är ju värnplikt där då. Ja.
Ja, precis. Och därefter det, så då stod jag väl i valet och kvalet. Ska jag söka Försvarspakten eller polisen? Men då tror jag drog på en utlandsmission där. Och där träffade jag faktiskt en, med min nuvarande bästa vän. Han är, ja, nu är ju på livvakterna många år tillbaka. Så innan dess var jag både på piketen och söderort, Stockholm. Och han och jag hittade varandra där i Kongo där vi tjänstgjorde. Och då var jag ganska vild och lite fladdrig, så att han sa till mig straight up, han, ja, jag kallas ju för fågel då, Tobias Fågelqvist, så han är ju fågel. Han bara, du, jag tycker du är skitintressant och din barndom är ju superintressant. Vilken tillgång, styrka. Och jag hade ju alltid sett den som någonting negativt. Jag hade ju mörkat att jag kunde prata swahili liksom. Och han var den första som liksom bara tryckte på det. Bara, shit, vilken intressant bakgrund du har. Men jag har inte plats för en vän till. Så om du liksom inte liksom... Ja, liksom blir lite mer ansvarsfull, för jag hade lite så här sviktande omdöme på den tiden. Så att då tog jag ett aktivt val när jag kom hem från den missionen. Och egentligen flyttade från Uppsala där jag bodde då. Och så här, sökte polishögskolan. Och hade ju tur att komma in där direkt. Och sen tror jag tog uppskov ytterligare ett år och tog på en till utlandsmission.
Snusnack presenteras den här veckan i samarbete med Biltema. Ja, jag har varit på Biltema i veckan och jag köpte bakplåtspapper. Aha, tänker du, men det kan man väl inte köpa på Biltema? Jo, det kan man faktiskt, för där hittar du saker som du kanske inte trodde att du skulle hitta. Du har ju allt egentligen för familjen där. Du har ju bilen och båten såklart, men så har du ju då hemmalivet och inredning och träningskläder och byggartiklar och leksaker och lite annat. Men det bästa just nu med Biltema är ju deras köp och hämta. Det innebär att du helt enkelt sitter hemma och beställer det du ska ha och så kan du hämta det då på närmsta Biltema varuhus inom 2 timmar. Och det är ju helt fantastiskt vad du sparar mycket tid där, och tjänsten är också gratis. Vet du vad jag tycker? Gå in och kolla mer på biltema.se. Gör så. Jag läste på Afrikapolen då, där du inte bara liksom baxar upp maskiner upp för ett berg och försöker bygga en pool som är utformad som en hel kontinent. Där berättar du också lite stories från vad du har varit med om sen. Men då var det en historia som jag fastnade för där lite grann. Du måste ju ha varit på en mission, en FN-mission, när det var en kvinna som höll på att bli våldtagen.
Ja, precis.
Kan du inte berätta om den historien?
Jo, alltså den händelsen, det är ju 17 år sedan och jag har ju egentligen aldrig varit... Jag har gjort min grej och sen så har liksom andra fått prata om det så. Men jag har ju inte egentligen outat den eller berättat om den på 17 år. Men sen vet jag att det finns ju vissa som har tagit satt in sig själva i den händelsen. Men det var så här det gick till i alla fall.
För att höra the true story.
Ja, precis. Vi bodde på Camp Dag Hammarskjöld i Kindu. Det är ju en by eller en stad i det är 34 eller 36 mil söder om ekvatorn, mitt ute i djungeln i Kongo, blir det Kongo Kinshasa. Och där bredvid Kongofloden, och där det var ju väldigt mycket grillasoldater och så här. Den här staden då på 200 000 människor, där hade ju folk bara dragit därifrån, så det bodde ju kanske 20 000 pers kvar liksom. De var ju fördrivna ute i djungeln. Men då så stod jag och en polare som han hade en bakgrund som i franska främlingslegionen 6 år och nu jobbar han som officer i svenska försvarsmakten då. Och han och jag hittade ju varandra. Han var fransk, han pratade franska, jag pratade swahili då. Så vi satt ju där en kväll. Det blir väldigt mörkt i Kongo. Det fanns ju ingen elektricitet heller. Och så kommer det 2 officerare springa. De har varit och sprungit innanför konstantinan. Och konstantinan är ju då den här taggtråden och de här säckarna då, som är vår skyddsbarriär för på kampen då. Då kommer de i springandes där och joggat och bara vråla liksom. De våldtar henne. Och jag och Danne agerar ju där impulsivt och springer ju ut mot de här, och på vägen ut dit så inser vi fan, vi har ju inte med våra vapen för att vi hade dem inlåsta när vi var inne på kampen. Så det enda vi var egentligen beväpnade var med varsin kniv, och så springer vi ju framåt, och jag har ju ingen erfarenhet egentligen då av närstrid eller på något sätt, så jag vet egentligen, jag hade nog ingen plan, utan det är bara så här, jag måste rädda den här. Det liksom satt i ryggmärgen så här, det är, man ska inte bli våldtagen. Danne hade ju då 6 år i franska främlingslegionen och hade ju en plan där, så han, sen kanske inte det var den bästa planen, men jag kommer ihåg att jag var lite snabbare än honom. Det vet jag att efteråt så störde han sig på det. Men det var jag faktiskt, och då så ropade han till mig bara, fågel, de får en chans, sen kniver vi ner dem. Och jag tyckte det var en kanonidé, men efteråt så var det ju inte alls en särskilt bra idé. För när vi kommer fram dit, då står det ju då i elefantgräset, i mörkret, och så ser man bara liksom ljuset av liksom våra belysningssystem på kampen, så ser man liksom vad som händer. Och då är det en ung kvinna, 16-17 år, med ett spädbarn i famnen, och så står det ju 3 pårökta barnsoldater med 2 av dem hade kalasjnikovs, eller ja, de var i alla fall beväpnade allihopa, och så någon hade machete. Och de står ju och rycker i den här kvinnan. Och då säger jag till Danne så här bara, för han ska ju börja prata med dem, för de pratar 3 språk i Kongo, franska, lingala och sen swahili. Och då så kommer jag på en ny idé, för jag tyckte inte det var så, det var ju ingen vattentät plan liksom, att vi hade ju...
Nej, lät inte nej. Helt vattentät.
Så jag bara pratar med dem, Danne, men jag lyssnar vad de säger. För det är ju ingen som visste att jag kunde prata swahili. Så att Danne började ju prata med dem. Och vi var ju FN och så. Så att de svarade på frågor. Men de var ju... De stod ju och höll i henne. Och då, det de säger är att... När de här FN då, vi kallar det för FN, när FN har lämnat, så då hur ska jag citera vad de sa?
Det tycker jag.
Ja, då kommer vi knulla ihjäl spädbarnet och hacka sönder kvinnan. Så att jag säger till Danne så här, att de kommer våldta båda 2 och döda dem. Och Danne bara så här, okej. Okay. Och då blir det ett stand då, så han säger så här, håll den nära vapnena, och sen rycker vi dem ifrån dem, gör de motstånd så knivar vi dem. Och det hade vi ju ett mandat att göra, det var ju en pågående mord som skulle ske. Då så säger jag till Danne så här, låt mig bara prata med dem en gång. Och så vet jag inte egentligen, jag var ju 24 år, står liksom med 2 eller 3 kalasjnikovs, alltså inte riktade mot oss, men det här var ju då gerillasoldater som bara står där. Och sen så så jag vet inte egentligen vad jag fick det ifrån, men jag, det kanske lite kopplat till det där polisyrket där med skådespeleriet. Du vet ju kanske, ja, men du som är för detta polis, Hasse.
Jag har pratat om det flera gånger. Ja. Jag tror att det är en styrka att kunna switcha och vara i olika lägen och ha en sån del i sig, det tror jag.
Ja. Så där och då så tog jag ju fram mina skådespelartalanger då, som jag aldrig hade testat egentligen skarpt då. Men nu vart man inkastad då framför 3 gerillasoldater. Så jag skriker åt dem på swahili, bara, fattar ni inte att vi är FN? Och sen så drar jag någon harang om att vi vet precis vad ni ska göra med de här, och vi är FN, Vi tolererar inte sånt. Om ni kröker ett hår på de här och inte släpper iväg dem, då kommer vi bränna ner allt ni har. Vi kommer krossa er och ni kommer aldrig vinna. Och bränna ner er, liksom så här, jag bara drog på honom. Så här. Det, efteråt så har man ju tänkt så här, de hade väl nog inte ens ett hem. Liksom, så här. Men de blev väl de blev väldigt förvånade och kanske lite rädda i alla fall. Så tror jag slog till ett vapen med handen, bara ta bort det där löjliga trollspöet, eller för att man använde väldigt konstiga ord när man pratade på ett annat språk, men de förstod ju liksom, det här är inte någon som har lärt sig swahili i en skolbänk, det här är ju någon liksom som har varit här nere, ta bort det där åskkäppen, bara pang, slog till den där, och de släppte iväg henne och barnet, och sen så hade vi en lång diskussion med dem där i alla fall, så det slutade med att vi fick deras lösenord in till deras kamp. Och vi bjöd dem på några cigaretter sådär, men ja, det var ingenting vi utnyttjade då, men sen gick vi tillbaks till kampen.
Vilken story.
Så det var 2003 då.
Och det var innan du började jobba som polis?
Ja, det var innan, men efter den missionen så sökte jag polishögskolan.
Men hur var det då att börja jobba som polis då, sen efter alla år liksom i Afrika och
det är ju ett jobb som passar mig väldigt bra, och jag passar nog ganska bra för det jobbet. Jag har ju stort trivs ju med det. Av någon outgrundlig anledning, jag vet inte varför, så dras jag ofta till så här spektakulära konstiga händelser. Jag vet inte, jag har någonting i DNA som gör det så, men det är fortfarande nu liksom efter många år, så liksom när man åker ut och liksom rullar ut ur garaget och är ute, gärna nattpass liksom, så liksom så här, då känner man sig fri liksom, då är det, nu kan allt hända. Det är ju många polisen som lyssnar, så de vet ju vad jag menar när jag säger det.
Ja, men det finns ju några som, jag vet, jag har ju haft två bröder i podden, och den ena kallar den andra för skitmagnet, att han åkte på alla såna här riktigt dåliga case. Och det fick inte, alltså att han hade mer oflax och sådär. Så är det ju lite grann då, att en del är på vissa och kanske får mer av vissa jobb, och kanske är det slumpen, kanske är det någonting annat, vad vet jag.
Ja, men jag tror, för min del så tror jag nog att det är att jag har ju ett otroligt stort jag är ju väldigt lösningsorienterad, och jag är väldigt innovativ och transparent. Jag tänker ganska spatialt. Alltså jag kan se lösningar i omöjliga situationer. Och det är liksom det, jag har det naturligt i mig, och då tror jag att, för att jag löser ut allting, det blir inte alltid bästa resultat, men jag får en lösning. Så att jag kan ju ibland ge sig, ibland blir det mindre bra, men då får man ju be om ursäkt, men ofta så blir det bra. Men jag tror att det är en bidragande faktor att jag liksom så här, jag hamnar i konstiga situationer, för att jag ser inga hinder. Jag bara, fan, vi löser det här. Och så får man hitta på en helt ny uppfinning liksom. Och så blir det någonting. Tack och lov så har mitt omdöme blivit bättre för varje år som går, så idag är det faktiskt riktigt bra, ska jag säga.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du, vi pratade civil här två nattpass sen, kan man väl säga. Och då sa jag där, men jag brukar alltid be min gäst och berätta en historia, ett case som sticker ut liksom. Och då nämnde du ett där som jag tror det involverade höga höjder. Du berättade det aldrig för mig egentligen, men jag sa att det där lät väldigt spännande. Vad var det för case egentligen?
Det, alltså jag har ju många många case, men det du pratar om nu, det är ja, jo precis, det är lyftkranen är det.
Vad hände med lyftkranen?
Ja, men den är faktiskt ganska rolig. Eller roliga är den inte. Den är speciell. Och utgången blev ju bra. Och då, det här var i Karlstad 2010. För då jobbade jag i Karlstad. I Värmland. Okay. Och det var ju gamla polis, när det var 21 polismyndigheter. Då. Och just det här utspelade sig i januari. Jag kommer inte ihåg datumet, men det var en tisdag och det var ett nattpass och ja, vi hade rullat ut. Det var liksom, ja, det var kallt, det var snö och det var väldigt mörkt. Och sen får vi ett jobb och det går ut lite märkligt. Det är någon som står på en stege, går ut. Och så här, jag bara så här, ja, kul, tänker jag, för att det är ju roligt att göra nya grejer så här. Och då tänkte jag så här, undrar vad han gör på den där stegen så här. Och jag fick uppfattningen, man bildar sig alltid en uppfattning när jobbet går ut. Så jag hade ju föreställt mig att han har klättrat upp på någon byggstege och han står uppe på en plattform på så här. Jag hade uppskattat det till 10.
Men alltså, för jag tänker spontant, tänker man, vadå, det är inte förbjudet att stå på en stege. Alltså, var han inne på någon plats där han inte fick vara?
Ja, eller? På en byggarbetsplats, så var jag. En byggarbetsplats, klättrar upp på en stege och är full. Och hans tjej eller sambo, ex, hade ringt in det här och var helt hysterisk. Och sen, jag tror inte det framgick då att han inte ville leva, men det var liksom, han var inne på en byggarbetsplats och klättrade upp på någonting och det var högt. Och då var det bara, ja, men det är 10 meter upp. Så, här. Så vi styrde ju dit. Jag tror det var i Inre Hamn, tror jag det hette. I Karlstad. Karlstad då. Så kommer vi dit, kliver ur. Och då möter vi upp en helt jätte förtvivlad kvinna då, som han bara, han är där uppe. Så vi kliver ut och så här, du vet, januari, vinter. Det är 10 år sedan, så det var ju vintrar på riktigt, inte som nu liksom. Men då tittar jag upp så här i himlen så här, för jag hör att det är någon som vrålar där uppe så här. Vad far åt helvete så här. Tittar jag upp så här, det är alldeles svart. Jag ser ingenting. Bara, vad kan vara det så här? Då bara kommer det ner singlaren sen i ölburk så här från himlen, bara bam. Jag bara, så tände jag ficklampan och lyser upp. Och ser fortfarande ingenting, för det är så här lite disigt. Och det är mörkt, men då så ser jag så här, men det är ju en byggkrans, liksom stommen till en byggkran som går upp i himlen. Då lyser jag längs med den, då är det ju armen ut på byggkranen, där har ju han klättrat upp. Så står ju han på utsidan av den här hytten där man kör den här kranen. Och dagen efter åkte vi dit och mätte upp den med den här Pro Laser 3 då, och fick ju upp i det till, om det var 49,5 meter upp till armen.
Oh shit.
Så han var ju 50 meter upp, en halv fotbollsplan. Där uppe satt ju han och drack bärs och var förbannad.
Oj.
Och då bara så här, ha. Började prata med henne. Ja, men då visade det sig att då skulle inte han ville inte leva. Så då förstod vi varför hon var så liksom upprörd. Så då larmade jag och sa bara, vi måste ha hit en kranbil. Så de på natten där så körde de ju dit av Värmlands längsta kranbil då. Den var ju 37 eller 38 meter liksom lång, och det finns liksom inga specialenheter i Värmland på det sättet, alltså som det är kanske i Storstockholm där liksom, där det finns utbildad personal liksom i piketen och kanske då för allt och som kan ta ett sånt jobb, eller förhandlare heller för den delen. Så att vi kom ju dit, och sen kom ju då ytterligare en bil dit, men vi dockade ju den där kranbilen till den här byggkranen, och så säger brandkåren skulle upp, ja, vi behöver med en polis upp så här, och jag direkt liksom bara upp med handen bara, ah, fan, det här vill man ju inte missa. Så att jag hoppar in i den här korgen och så här, så det var en ganska rutinerad brandman som åkte upp där, så här, vi åkte ju upp och så här, det var fan, det var ju riktigt högt så här. När vi kommer upp på 38 meter där ungefär liksom, då har vi fortfarande 12 meter kvar.
Ja, just det.
Så då dockar ju vi den här korgen då mot det här tornet, byggkranen. Mm. Och sen så klättrar du in då på ett säkert sätt. Då är det ju så här att det är ju säkert att vara inne i en byggkran. Jag har aldrig gått i en sån tidigare, men kranföraren går ju upp där varje dag osäkrad. För att det är liksom var 50 meter är en plattform. Och så ligger det korslagda stegar upp så här omlott, så att man går på en stege och så går man upp den plattformen och så är det fallskydd. Så att vi gick ju in där och sen så klättrar vi upp. Kommer ju upp precis under den här styrhytten. Mm. Och då står ju den här killen på utsidan av kranen och håller ju då, ser på helt på utsidan, och jag bara, det är bara någon meter mellan oss här, och då kände jag bara så här, nu måste jag vara väldigt försiktig med vad jag gör och säger liksom, för att han kommer ju dö om jag gör fel här nu. Och då blev man ju lite stressad och så där, och sen var det väldigt mycket chatt i det örat också så här. Men jag kommer ihåg det jag snappade upp var att liksom han hade två barn, vet jag. Och de hade separerat. Och sen så spänner han ögonen i mig när jag står där. Jag säger bara, hej, Tobias heter jag. Spänner han ögonen i mig och så bara tittar han och så säger han ingenting. Sen vänder han sig och hoppar rakt ut. Så jag tar ju micken och bara, akta, han kommer liksom så här. Men han kommer aldrig ner. Tittar jag upp så här rakt ut. Då har ju killen hoppat rakt ut på 48 meter kanske. 2 meter rakt ut. 2 meter ner. Då hänger ju den här hönan, kallar de det ju för det. Det är ju den här stora kroken när de hissar upp betongblock med. Och den har han fått tag i. Så han har gjort en vansinneshopp där rakt ut i fria luften. Fått tag i den linan. Kör in foten i kroken. Och så håller han 2 händer runt den här vajen. Och den andra foten håller han rakt ut i sidan. Och så tittar jag på honom. Då är han ju 2 meter ut. Och jag bara, ja, han hänger i kroken. Och så tittar han på mig. Wow. Och så säger han så här, bara, ge mig en anledning till att jag inte ska släppa, säger han. Och så släpper han båda händerna och så fångar han linan igen. Och så håller han på så där. Och då tänker jag så här, då börjar man ju leta i hårddisken. Så här, var någonstans under polisutbildningen lärde man sig hur man skulle agera i den här situationen? Ge mig en anledning till att inte släppa. Man vet att alltså, det som kommer hända om man släpper är ju liksom, det är 100% död. Det var ju en betongplatta med armeringsjärn 50 meter ner, så det, jag visste ju det. Så jag bara så här, då pluggade jag ur snäckan. Jag orkar inte höra allting. Så, här, så tog jag ett bara djupt andetag så här, bara, ja, men var det själv. Och där så hade jag ju nytta av min rationella egenskap som jag hade liksom, som började i en garderob på en högplatå i Tanzania liksom. Det här med att jag kunde ju då liksom fokusera på uppdraget, och liksom, jag kommer ihåg liksom så här, jag orkar inte höra allting runt omkring, jag pluggade ur och sen blev det bara han och jag, och sen så tog jag ett djupt andetag och så tänkte jag så här, men var dig själv Tobias, var dig själv, tänk bort uniformen. Så tittade jag på honom så här, alltså bara, ja, nu vill jag inte säga hans namn då, jag bara då, ja, så jag bara, du, tänk på dina barn, sa jag. Och då såg jag en liten gnista i ögat på honom, och sen så fortsatte jag på det spåret så här, ganska neutralt, men liksom så här, det finns faktiskt saker kvar, och 2 barn som älskar dig. Och då så såg jag att jag fick kontakten på honom, och det var ju liksom, jag vet inte, jag hade kanske tur liksom, men jag fick jag tog chansen som jag såg att jag fick. Och sen så sa, då fick jag honom så här att, men du, kom in så kan vi prata om det här. Och då sa han det att, jo, men det vill jag ju göra, men då var ju problemet, jag kan ju inte köra en kran, och dessutom hade jag inte nyckeln till det heller. Så att vi hade ju ett problem, jag kunde inte köra in honom. Så då sa jag, men pendla in. Alltså försök att få en gunga så här och pendla in. Och det gjorde han ju. Men det var väldigt kallt för honom. Så han gjorde två försök gjorde han och höll på att tappa greppet. Och det var nästan den jobbigaste delen. För då visste jag att han vill in. Men vi fan kan inte få in honom. Och sen så sa jag, ta nu sats. Så fick han en pendling. Och sen så sträckte jag ut en arm och fick tag i honom. Och sen kom han in på utsidan av räcket. Jag stod ju fortfarande inne. Och sen så höll jag igen allt för jag kunde. Och så kom han in. Och så ställde vi oss där och så stod jag bara och tittade på honom. Och sen så bara flinade han. Och så sprang han upp och så sprang han upp och satte sig på taket till den här kranhytten.
Oj.
Och så tänkte jag så här, helvete, nu kommer jag göra ett aktivt. För jag blir ju så här, jag gör väldigt mycket riskanalyser och där kan folk döma mig lite snabbt och tycka att jag har ett dåligt omdöme. För det, efteråt så var det någon som kom fram, någon facklig, han bara omdöme 0, initiativförmåga 10. Men det är inte riktigt sant, för att jag gör väldigt mycket riskanalyser och i det här fallet så har jag jobbat, jag är utbildad på höga höjder. Jag knöt fast mig med rep i ställningen och med knutar som håller och gjorde ett kryss runt min kropp. Och sen så ålade jag upp och la mig på det här taket med kroppen fortfarande nedanför. Och så, för då fick jag den här kontakten med honom och så tittade jag på honom och bara, hörru du, vilken fin utsikt det är. Han bara, det är väldigt vackert där. Och så började vi prata om stjärnorna och jag brukar alltid så här, det har man också det här med att det här med i polisyrket, det här med att man kan det här skådespeleriet. Så att jag spelade upp för honom att jag var otroligt så här kunnig på astronomi och stjärnhimlen. Så att jag bara, där har du den liksom den gyllene älgen, det är den här, den syns var tionde år och den betyder, och så han bara, är det sant? Så här, bara, ja visst, så här. Så vi satt och pratade om stjärnorna där uppe, helt surrealistiskt. Och sen började jag så här, men du fan, det börjar bli kallt och jag tycker att det är ganska, jag är lite höjdrädd, kan vi inte gå ner och fortsätta? Så här, ja men då kan vi fortsätta prata om stjärnorna, så här, bara, ja men det lovar jag dig. Och jag hade ju beskrivit hela stjärnhimlen för honom där och Vi kom ner och då hade vi nog varit där uppe 45 minuter. Mm. Och så började vi långsamt röra oss neråt. Och sen när vi kom på, jag tror det var, vi hade, vad kan det varit, 6 meter kvar till den här korgen då. Då blev den här brandmannen, han hade ju ruttnat ur så här, fast så han liksom la, för vi hade fått någon standard där, för han skulle prata om den här, om det var gyllene älgen eller någon annan stjärntecken som hade beskrivit för honom. Och då var han stående lite länge där, så då la han en hand på hans axel. Bara, men du, vi måste ner till korgen nu. Och då bara flippade han. Så han slog ju bort handen. Då var vi på en plattform. Så vi var ju hela tiden i trygghet. Och så var det ju som en meter upp, så var det ju som ett fall, balkar som var fallskydd. Med nät under, men det var ju en glipa ovanför. Så springer han fram till den här balken och så gör han en apliknande kullbytta rakt ut i luften. Och kom ju ut och jag kastar mig liksom efter att få tag i hans rock, för han hade en stor rock på sig. Och då står jag fortfarande kvar på den här plattan. Då hamnar den här fallskyddet liksom, hamnar ju i brösthöjd med mig under mina armhålor. Men armarna liksom, de höll på att ryckas av. Men jag vet inte varifrån jag fick kraften. Men jag lyckades hålla kvar honom. Och brandmannen, han tog ju tag också. Och sen började jag rycka så här. Studsa med kroppen. Bara släpp mig. Nej. Ja, jag kände fan, nu har vi är ju nästan i mål så här. Och han bara, bara inte den där jäveln rör mig. Jag lovar dig.
Oj, det var det som var så känsligt. Bara en liksom hand från någon annan.
En hand på en annan då. Han ville bara ha honom väl. Men det räckte. Mm. Och jag bara, jag lovar dig att han inte kommer att röra dig. Okej då, då kommer jag in. Och sen gled jag in där. Så här, och så försäkrade jag honom att han inte skulle hoppa. Och då var det andra gången egentligen som jag gjorde den här. För jag var inne på det här med att jag har faktiskt ett väldigt högt säkerhetstänk. För det rör sig väldigt mycket i mitt huvud och jag tänker på ett väldigt rationellt sätt. Och då var det ju, första gången hade jag tänkt samma tanke när han hade kommit in från den här kroken. Och nu gjorde jag ytterligare en sån analys i huvudet, och det var att antingen så knockar jag honom, jag klipper till han, men jag kan inte garantera att han liksom blir medvetslös. Och jag vill inte ha en fight med honom, så att jag kan inte hålla igenom, för han var ganska stark. Och den tredje grejen var så här att klipper jag på en fängsel och bara boja fast honom, så jag kan inte garantera att jag lyckas med det, och då har man ju skapat en farlig situation. Då är det ju, om man hårdrar, då är det ju bättre att han får inte dra med oss, vi vill inte ha en våldssituation där uppe. Så att jag slog bort den tanken igen, så här, jag får fortsätta på den här inslagna linjen. Och då tog vi oss ner, och när vi var på 38 meter då hoppade han ner i korgen. Och sen så gick ju vi in i korgen, och sen jag tror att det gick inte att köra den där korgen snabbare, bara raka vägen ner. Och sen hoppade han ut när vi kom ner, skitglad, och slog han upp händerna så här, i en applåd. Han bara, det där var roligt. Och det var ju så här gravstämning där nere liksom. Och då så här, han skulle ju då köra sig iväg till psyket, och vi fick faktiskt ett beslut på det. Kanske inte var så otippat.
Nej, det känns inte som att det kanske den, men läkaren,
men
inte.
Men då sa han så här, jag åker med till psyket, men då vill jag att du följer med. Så pekade han på mig, och det sista han sa till mig, det var när jag lämnade psyket, och sa han så här, vad gör en stockholmare här nere? Skitsamma, du behöver inte svara på det, men tack för att du räddade livet på mig. Och så körde han tummen upp, och så gick jag ut. Och sen, ja, det här får du ju avgöra själv om du vill ha mer. Men 4 år senare, då hade jag börjat i Stockholm, då ringer en kollega upp. Han bara, du har lyckats. Och hittade han i ett badkar, hade han ju skurit upp handlederna och kört ner 2 kulspänner i handlederna. Så att han fick 4 år till. Ah. Men ja.
Vilket ärende. Hur lång tid tog det här från att ni fick det över radion, så att säga, tills att du var klar?
Alltså det var ganska lång tid. Jag tror vi hade en, jag hade nog en exponeringstid i den, alltså i tornet, på 45 minuter. Och sen dröjde det ju säkert en halvtimme, 40 minuter innan liksom, från när vi landade dit. Sen ytterligare, jag tror att för strax innan 1 var vi där, och vid 3, strax efter 3, så då lämnade vi psykiatrin.
Hur säkert var ditt kryss där som du hade gjort med knopar?
Ja, det var stensäkert.
Det var
ja,
det?
Ja, det var det. Det var ju knoparnas konung, kallas den för.
Alltså det är
dubbel halvstek. Nej, jag kommer inte ihåg vilken knop det var, men den var finingssäkrad. Så där gjorde jag ett aktivt avsteg. Men där och då så tog jag det beslutet.
Oerhört spännande historia och oerhört unik. Alltså, vem har varit uppe i en sån hög kran och liksom räddat livet på en person? Det var otroligt spännande och intressant att höra. Men jag tänkte, jag ska inte fråga dig så mycket alltid mer om dig själv, för det finns beskrivet. Jag tänkte du bara skulle få berätta lite kortfattat för lyssnarna om Afrikapolen. Det är en ganska galen idé, skulle jag vilja påstå, hur den uppstår. Vad det är. De kan ju gå in själva och följa dig på Instagram där, för det tycker jag man ska göra, för det är väldigt intressant. Men beskriv bara kortfattat det projektet.
Ja, jag bor ju i ett hem äntligen som är mitt, och den resan står ju delvis beskriven i det här projektet på det här Instagram-kontot Afrikapolen. Och hur det startade är ju egentligen att det var när jag lyckades behålla mitt hem efter en skilsmässa, och ja, kort då, jag hade skaffat 3 jobb och googlat bankmöten och köpt en portfölj och lyckats få liksom banken att ge mig låna luftet. Och då satt jag uppe där Afrikapolen ligger nu, den här poolen, och det var ju bara skog. Och det är en del av mitt berg. Det är ett berg på 1000 kvadrat ungefär. Där satt jag i skogen, eldade en eld, rökte en cigarr och drack whisky med min lilla hund Molly. Och så var jag så glad för att jag hade äntligen fått mitt första hem och lyckats behålla det. Och då tittade jag upp i himlen mellan två tallar. De tallarna är för övrigt, har jag tatuerat in på kroppen. Men då tittade jag upp mellan tallarna, såg månen och så tittade jag ner på huset och sa, nu har jag ett hem och jag har till och med ett träd på mitt hem. Och så vände jag mig om och tittade ut i skogen. Jag bara, och där ska jag bygga en pool i formen av Afrikas kontinentkarta. Vilken kanonidé. Och sen dagen efter vaknade jag på morgonen och så bara, fan också. Ja, men ett löfte. Sen växte väl idén, fortsatte. Det här var ju 23 december 2014. Det var ju då som jag tog beslutet. Och sen växte det fram. Så för tre år sedan då köpte jag en motorsåg. Och så sökte jag ett marklov och så började jag fällde jag 40 träd. Det är lite roligt, jag byggde samma kryss som jag hade i lyftkranen av brandslang och så drog jag ner stockarna till uppfarten. Och sen har jag hållit på i princip varje dag efter det och skapat det här berget.
Och du gör allting själv?
Jag gör allting själv. Men ibland kommer ut kompisar och hjälper mig en dag och så. Men jag gör allting själv och all kunskap läser jag mig till. Och jag kan säga det, jag hade inte en aning om att det var så avancerat att bygga en pool då med den konstruktionen som jag har.
Wow.
Men det är en ganska rolig resa som sträcker sig 3 år bak i tiden där jag sommaren 2018 när det var som varmast, då stod jag och drog över 200 hål i berget och spräckte ju berget för hand. Jag fick inte upp maskinen, jag har burit upp allting. Jag har ju burit upp flera hundra ton på berget. Det är 74 meter upp till toppen och det är 12 meters höjdskillnad. Och det går inte att få upp maskiner, så att det är en riktigt bra crossfitbana.
Det ska det vara. Det ska bli en pool. Ja. Men varför då kontinenten Afrika då?
Nej, men det från början det har blivit en liksom så här, om nu när vi har haft det samtalet lite, vi börjar ju i Afrika då och med en ganska jobbig period i mitt liv där jag någonstans har flikat mig med min uppväxt, mitt arv och vänt det till en styrka och någonting som jag idag kan känna stolthet för. Och det är min uppväxt i Afrika och min tid på fallskärmsjägarskolan som har format mig allra mest till den personen jag är. Och det är just att bygga Afrikapoolen, alltså den här poolen då, det blev liksom en förlikning med min uppväxt och ett erkännande för mig själv liksom så här, där är det okej att vara den jag är, för att jag är lite annorlunda. Det är nog många som har åsikter om mig, men det är faktiskt det här projektet är det bästa jag har gjort, för att jag det är mer än ett projekt. Det har växt, alltså jag som person har växt lika mycket som projektet. Och det har jag faktiskt valt att dela med mig av på det Instagram-kontot. Så står delar av det.
Väldigt spännande. Jag måste fråga, har du fått användning av din swahili någon gång i tjänsten?
Jo, för tusan. Det är ju både kollegor och målsägare misstänkta som har stått med uppspärrade ögon.
För det är inte så vanligt att en europé börjar dunka ut swahili flytande.
Nej, liksom. Och du ser inte hur jag ser ut så, men jag har ju lite attribut. Jag är ju ganska tatuerad och ser ju väldigt svensk ut. Och det är väldigt svårt att gissa att jag kanske pratar swahili då. Men, det är flera gånger som man har haft nytta av det. Och det är många gånger som kollegor ringer och så står de vid någon sån här... ett litet case, men det är helt kört. De står med någon målsägare eller vittne som bara pratar swahili. Och då ringer de med, så har man ju fått köra... Fasiken, man borde ju egentligen... det är nog många övertidstimmar som ligger där. Men då är det lite roligt, då brukar de sätta på högtalare och så förklarar lite för dem. Så.
Kan du lära oss lyssnare någon kort fras på swahili?
Ja, alltså habari gani mimi naitwa Tobias na wewe unaitwa Hasse. Na furahi sana kuzungumza na wewe. Jag heter Tobias, du heter Hasse. Jag har uppskattat väldigt mycket och suttit och pratat med dig här.
Ja, trevligt. Ja, vad spännande. Det är så att jag vet att du har en annan story på lager när du skulle rädda en person som höll på att drunkna.
Ja.
Den storyn tänker jag att vi ska förära mina så kallade Patreons. Så om du inte är Patreon, bli det, så kan du lyssna på Tobias historia kring när han skulle rädda en person som höll på att drunkna. Men innan vi avslutar, kan du rekommendera någon bra polisfilm?
Jag skulle nog säga Beck, för att få se lite av Gunvald.
men det är bra. Tobias, stort tack för att jag fick prata med dig om kort lite kan man väl säga om din polisiära karriär egentligen, men lite mer om din historik som var så spännande och som har format dig. Och ni som inte följer Afrikapolen, gör det. Tack så jättemycket.
Ja, men tack själv.
Stort tack, avsnittet är slut. Glöm inte att du som Patreon har bonusmaterial att lyssna på när du går in på Patreon där. Och det är lätt att bli Patreon. Gå in på patreon.com/snutsnack så kan du också ta del av det. Hoppas att ni blir fler där och stöder podden. Det skulle underlätta mitt arbete. Tack så jättemycket. Jag hoppas att vi hörs i nästa vecka. Hej då!